I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hallå i värmen i sommarsverige. Välkomna till Plattan i mattan med mig, Filip Lindfors, och med Anna Andersson. Anna, ska vi börja i den mest väntade ändan som en svensk podcast kan starta i? Värmen.
Ja, vi måste ju prata väder alltså. Det är typiskt svensk någonstans. Jag var på så otroligt många ställen överallt. Det finns ingenstans i hela världen när man pratar så mycket om vädret. Det är för blött, det är för soligt, det är för torrt, det är för varmt, det är för kallt, det är för... Jag vet inte.
Ja, hur är det nu då?
Ja, det är väl förhållandevis varmt. Det är ju skönare att vara ledig i sådana dagar än att jobba, om man säger så.
Ja, alltså så här, jag sitter ju, när jag spelar in så spelar jag in hemifrån, och då har jag alltid bunkrat in mig i sovrummet där det är som mest dämpat, och jag stänger alla fönster och drar för alla persienner och gardiner och allting för att ljudet ska bli så bra som möjligt. Men idag är det för varmt så att jag måste ha fönster och dörrar öppna för att få korsdrag här. Och dessutom så börjar ju datorn fläkta som en dåre, alltså bara från att man öppnar den. På så sätt så märker jag av det i poddväg, förutom att man liksom, ja, svettas dygnet runt.
Ja, alltså jag har ju också fått lov att öppna fönstret här alltså, för att det går icke annars.
Vad är utanför ditt fönster då?
Vad jag ser utanför mitt fönster? Ja, jag ser ett fält, en kyrka, några trän, vindkraftverk.
Ja, det kommer inte låta. Det kommer inte låta där utanför i alla fall. Jag har ju en lastkaj precis nedanför min balkong. När vi skaffade den här lägenheten så kom vi in och tyckte det var, åh, det är helt fantastiskt, jättebra balkong. Sen när vi hade bott i liksom två, ja, när vi skulle sova första nätterna, då kollade vi rakt ner från balkongen. Då är det ju lastkaj in till en mataffär. Så klockan 6 varje dag kommer ju lastbilarna att börja lassa och smälla och bonka. Och det är som en liten gränd också. Så ljudet studsar liksom upp mellan husen hela vägen upp, även fast vi bor på våning 6. Så vi kan liksom inte sova med balkongdörren öppen. För då låter det som att lastbilar är inne och kör och piper i vårt sovrum.
Nej, här är mest det att man har en traktor emellanåt. Alltså när de kör och skördar under alla möjliga märkliga tider på dygnet.
Annars av det... märket John Deere eller Lamborghini?
Nej, du, det är Valtra faktiskt.
Jaha, ja, ja. Annars så är ju Lamborghini-traktorer något som man faktiskt kan stöda på.
Ja, nej, i Skåne så är det rätt mycket av den nordiska traktortillverkaren faktiskt.
Vad har du gjort sen sist?
Jag har faktiskt varit i Italien tillsammans med min familj. Skulle fira lite födelsedagar och bröllopsdagar och allt möjligt.
Oj, grattis till allt möjligt då.
Tack, tack.
Vad har du för favoritracing-relaterade italienare då?
Favoritracing-relaterade italienare?
Och inte Valentino Rossi. Jag drack hans energidryck häromdagen.
Jaså?
Kanongod. Ja.
Ja, då var du snabb också, förstår jag.
Ja, jag gjorde det när jag skulle spela golf.
Mm. Järn och Trulli kanske.
Ja, Trulli. Jävla nice namn. Det gillar man bara att säga. Det är som Rubens Baricello.
Ja,
det gillar
precis.
Man att säga, men bara Trulli.
Ja, men Trulli har ju en son som heter Enzo också. Så bara en sån sak känns ju rätt, om man är italienare.
Ja, vad gjorde du då? Colosseum? Travbanan?
Colosseum och Circus Maximus promenerade vi över. Vi gick och vi gick och vi gick typ 30 000 steg om dagen eller någonting sånt. Vi hann väl med det mesta, tror jag, plus en massa god mat. Så alla var nöjda och glada.
Jag har varit i Rom en gång, då var jag där för att kolla på Arsenal-Roma. som en match som Arsenal vann på straffar på våran sida. Det var ju fantastiskt. Men jag var där med min polare Olle när jag var, ja, jag kanske var 20 där, var 2009. Och det jag minns mest från Rom, det var våran pub crawl när vi gick, och det var gratis dryck och gratis pizza på första stället. Tänk dig för en fattig student, 20-åring, som hade gratis dryck, alltså alkoholhaltig dryck och gratis pizza på första stället man var på under en timme. Vi åt och drack tills vi spydde.
Jag kan tänka mig det.
Sen var vi på nattklubb där vi blev utslängda från samma klubb 3 gånger för att jag och min polare Olle tyckte det var roligt att jag skulle sitta på hans axlar. Han är också 2 meter lång som jag. Så vi gjorde det 3 gånger tills vi aldrig mer fick komma tillbaka.
Men det är ändå rätt imponerande att när ni blir utslängda en gång så är ni envisa nog att gå tillbaka. Och sen så ger man sig inte efter gång 2 eller?
Övertalade 2 olika vakter, så åkte vi ut för exakt samma grej 3 gånger. Det är ett av mina bästa och få minnen av att vara på klubb. För det är jag fasen när vi inte ofta.
Nej, inte jag heller, ska jag erkänna. Det var några år sedan.
Något som du har varit på ofta, det är Formel 1-tävlingar, va?
Mm-hmm.
Och det är ju där den här podden handlar om, mm-hmm, egentligen. Det är där den är tänkt att handla om i alla fall. Men nu har det inte varit så mycket racing, men det har väl hänt lite annat i racing-sammanhang. Så vi kanske tar oss in i Formel 1-världen genom lite snabbstats, tänkte jag mig den här gången.
Det tycker jag låter som en bra idé.
Lite snabbstats, det har vi inte riktigt haft, men det kanske kan bli ett stående koncept. Vi är fortfarande bara 16 avsnitt in. Vi har ju hållit på ett tag nu, men i jämförelse med många andra poddar så ligger vi ju sist och där 350 000 avsnitt bak, så att säga. Men avsnitt 16 är ändå en bra väg. Men jag har ramlat över lite, jag har scrollat runt lite och spanat efter lite rolig statistik. Så jag tänkte bara, innan vi går på de stora nyheterna, så tänkte jag bara att du kan få kommentera små statsen som jag har hittat.
Yes.
Det att jag har kollat upp qualifying head-to-head alla teams i hela startfältet. Och då är det ju tydligt vem i stallet som är bättre än den andra. Så om vi börjar uppifrån så är det så här. Det är alltså hur de båda förarna i varje stall har kvalat in vad de haft för startposition då i själva racet. Då har vi i Red Bull Verstappen 6-3.
Det är väl ingen större överraskning, va?
Leclerc mot Sainz i Ferrari 8-1.
Mm, inte heller någon större överraskning, tycker jag.
Russell Hamilton 5-4. Där är det jämnast i alla team.
Mm, det känns som att det är ju väldigt jämnt i det teamet överlag. Det är ju lite små saker som går hit eller dit.
Ja, jag tycker ändå det känns som att Russell är stabilt, tydligt bättre än Hamilton när det kommer till racing.
Han är stabil. Hamilton tar, när han får fördelar eller får möjlighet till fördelar, så tar han ofta vara på dem.
Tänk om han hade sagt det för ett år sedan. Russell är bättre på racing än Hamilton.
Nu har jag skrattat åt dig.
Ja. På samma sätt som jag skrattar nu åt att jag skrattar åt att du hade skrattat åt mig för ett år sedan.
Fast det var ett litet härligt citat där av Hamilton i veckan. Han sa att nu till hösten så är det väl dags för George att ha alla experimenten på sin bil istället så jag kan köra.
Aha. Mm-hmm. Ja, det är dags för dem nu. I McLaren så står det 7-2 till Lando Norris.
Det är jag faktiskt inte heller överraskad över, för den där gropen som Daniel Ricciardo har hoppat ner i har han ju lite svårt att ta sig ur.
Alonso Ocon, 6-3.
Ja, han ger sig inte, gubben.
Bottas mot Joe, 7-2.
Ja, där
kan
är
du
då
säga samma sak?
Nej, men där är det ju så rätt tydligt alltså, att Bottas gör det ju riktigt, riktigt bra. Det gjorde han ju faktiskt när han körde för Mercedes också. Han var duktig på kvala.
Gasly, förlåt.
Nej, men även om Hamilton där hade en klar fördel på Bottas sätt över alla 3 åren, men det tror jag också han skapade sig mentalt på ett sätt som gjorde att Bottas faktiskt låste sig lite. Och nu har han möjlighet att släppa fritt där och då... Mm.
Gasly Tsunoda, 6-3. Gasly som har skrivit på nytt kontrakt, det ska vi väl stanna vid om en liten stund, men 6-3 i kvalandet i Alfa Tauri-gänget. Och sen i Alfa Tauri så är det 6-1 Vettel mot Stroll. Sjukt att Stroll har kvalat bättre än Vettel en gång.
Aston Martin menar du väl?
Vad sa jag då?
Alfa Tauri.
Ja, det sa jag. Jag menar ju såklart Aston Martin. Men det är två stavelse team, båda börjar på A.
Ja, det är massa.
Jag ger mig den felsändningen, det är okej.
Ja, helt okej. Det är en massa Alfas och Aston och alltihopa.
Det känns sjukt att Stroll har kvalat bättre än Vettel en gång. Men det kanske han inte har. Det är väl för att Vettel inte genomförde kvalet.
Ja, sen så får man väl... Alltså, någonstans kan jag väl känna att med tanke på hur många år som faktiskt Lance Stroll har kört F1 så borde han ju vinna något kval i alla fall mot en teamkollega, även om det är en flerfaldig världsmästare. Annars har han ju liksom ingenting i F1 att göra.
I Haas så är det 7-2 till Magnussen.
Ja, det är inte heller någon överraskning.
Men Schumacher är lite på gång nu, va? Känslan säger så.
Känslan säger så, ja. Sen får vi väl se om den verifieras. Vi har ju 4 race på 4 veckor här, så vi får se vad som händer efter det.
Ja, det ska bli kul, 4 race på 4 veckor. Känner man nu bara efter en helg utan Formel 1. Det ska bli jävligt kul med 4 raka. Och så sist då. Latifi, Albon, 1-8. Och den gången som Latifi har kvalat bättre än Albon, det var när Albon inte ens kunde genomföra kvalet.
Nej, men han fick en etta i alla fall. Det är ju likadant med Stroll. Rätt som det så dyker de upp där, vet du.
Ja, fy fasen. Jävla super. Jag såg en annan statistik om Vettel. Och det är att från racet i Monaco så hade han 3 omkörningar. Och det var mest av alla under hela Monacos GP. Men man fick inte se en enda av de här omkörningarna på grund av att det lokala tv-teamet inte lyckades få med ett enda av dem. Det var kul.
Ja, men det är just det där. Det är många som snackar om det här Monacos framtid, för vi vet ju att de har ju inget kontrakt framöver, och det har ju vi pratat om här och vi har skrivit om det i bloggen och så vidare. Och just det där som du ju nu nämner, att det är en lokal tv-produktion, det är ju en av anledningarna till att det är så stor diskussion kring Monaco. Den diskussionen om Monacos vara eller inte vara handlar egentligen inte om huruvida loppet är intressant eller inte, utan det handlar om väldigt många saker runt omkring, därför att Monaco har som en av de här banorna som har funnits med sedan F1 startade väldigt många fördelar, och de förhandlade sitt senaste kontrakt med Bernie Ecclestone som ju är F1-gurun, och med honom hade de ju en tumme, om man säger så att de fick ju saker och ting lite som de ville för att de hade en speciell status. Och de nya ägarna, Liberty Media, är inte riktigt lika intresserade av att gå Monaco till mötes bara för den sakens skull. Och det var lite intressant i veckan när det nu dök upp prat från Stefano Domenicali som är den nya chefen, som tidigare var stallchef hos Ferrari faktiskt. Men nu är han ny chef på F1-sidan, och han pratar om ett stadslopp i Nice. Och det är ju inte så superlångt från Monaco, så det där kan ju vara ett sätt att sätta lite press på monegaskerna. Eller flytta alltihopa så att han kan vara med och bestämma och F1 har mer att säga till om, för det är inte vettigt för F1s del med en arrangör som knappt betalar någon inträde plus har egna sponsorer som dessutom konkurrerar med F1s sponsorer och dessutom har då en egen tv-produktion som missar hälften av det som tittarna faktiskt vill se.
Jag kommer att tänka på när du nämner Ecclestone. Mycket kan ju sägas om den gubbstrutten, men det var ju roligt när han var 90 år och fick en son ganska nyligen. Alltså, ja. 90 år och fick en ny son. Det betyder att hans äldsta barn har gått i pension och fick en lillebror.
Ja, men hans hustru är ju typ i min ålder, så att...
Bernie Ecclestone, vilken dåre det där var alltså.
Ja, är, får man väl säga. Karn fastnar ju i en säkerhetskontroll på flygplatsen i Brasilien för ett tag sedan med ett vapen. Så att, vad är han nu då? 90 plus 3 kanske? 94 någonstans?
Ja, vi tar nästa snabbstat istället som jag har med mig. Carlos Sainz är nu 6:e förare i historien som har kört flest lopp utan en enda seger.
Och vilka ligger före honom på den listan då?
Jo, före på den listan är en italienare som heter Andrea De Cesaris som har kört 208 race och aldrig vunnit. Han kommer tvåa och varit på podiet 5 gånger. Nick Heidfeld, tysk, 183 race, han är tvåa. Sen är det Hylken. Ja, kommer du ihåg Heidfeld? Vill du säga något om honom?
Ja, Heidfeld får du säga.
Ja, förlåt mig. Jag ska bättra mig på mina tyska lektioner.
Han kallas för Quick Nick i Tyskland. Sen vet jag inte hur kvick han
jättebra.
Var.
Det är jättebra smeknamn. Han är i alla fall tvåa. Hulkenberg trea. Grosjean fyra. Martin Brundle.
Oh, femma. vår effektexpert från Storbritannien.
Och sen är det Carlos Sainz som har kört nu 149 race och aldrig vunnit någonsin. 11 podium. Han har flest podium av... Nej, det har han inte. Quick Nick har 13 podium. Sainz har 11 podium. Kommit tvåa som bäst. Så det är ett tag kvar tills han får göra sitt... ja, debutera där på högsta platsen, om man säger så. Lite kul, va?
Det är roligt. Vi hade Stefan Lillöves Johansson på den här listan också ganska länge, faktiskt, vet jag. Han har ju heller aldrig vunnit, men han tagit fler pallplatser.
Och på lite samma tema, så är på samma Carlos Sainz, så är han nu... 10 i flest ledda varv utan en seger genom tiderna. Det är också lite namn som jag inte liksom känner till här. Jag vill ha den listan bara på 1-10 lite snabbt. Alltså den förare som har varit i ledning flest varv utan att vinna. Då är det Chris Amon, 183. Jean Berra, 107, som är tvåa. Jean-Pierre Jarier. Jack McGrath. Sen är det George Russell, som är på femte plats nu. 63 varv i ledning utan en enda seger. Johnny Thompson, Pat O'Connor, Ivan Capelli och sen Nico Hülkenberg och Roman Grosjean där igen. Och sen Carlos Sainz på 10:e plats. Det är ju George Russell som var anledningen till att jag hittade den här statistiken, kommer jag på nu, och inte Carlos Sainz.
Men det är ju lite härligt ändå med F1, med all sån här helt onödig så statistik som när man gräver in sig i den blir så himla spännande och intressant och verkligen ger någonting. Det gillar jag.
Ja, nej, men det här är ju jättekul. Han har ju alltså han behöver ju köra mer än dubbelt så många varv utan att vinna då, Russell, för att ta sig förbi Chris Amon på 183 varv utan en enda seger. Kul, va?
Mm, mycket roligt.
Nu går vi vidare från snabbstatistiken till nyheter och andra snackisar.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Och då kan vi väl, som bara vi snuddade vid där i head-to-head kvalificeringskampen, att Gaslys nya kontrakt med Alfa Tauri är nu offentligt offentliggjort av teamet. Han kommer stanna över säsongen 2023 också. Du har varit och nosat på det här, känns det som, och hintat om att det är klart redan och så vidare.
Ja, det som det här får mig att känna bara, det är ju att eftersom nu Checo Perez kontrakt går över 2024, så känns det väl som att efter 2023 så är det dags för herr Gasly, som fortfarande är ung, att leta efter någonting annat. Och det känns ju som att den där säsongen 2024 så kan vi nog få se en hel del förändringar på förarmarknaden. Känns spännande.
Jag hade ju hoppats att det redan skulle hända vid slutet av den här säsongen. Men 2024 säger du att vi får hålla ut till innan det blir stora rockader.
Jag tror att om du pratar om stora rockader så tror jag att det är då. Men jag tror fortfarande att det kan hända en del saker den här säsongen. Vettel har inget kontrakt klart. Mick Schumacher har inget kontrakt klart. Ricciardo har väl ett kontrakt, men där pratar man ju hela tiden om att man inte är säker, eller framförallt så är det Zac Brown som säger att det finns saker som ska uppfyllas i det här kontraktet. Och Ricciardo har ju antagligen med sin prestation de senaste åren inte varit i närheten av att uppfylla dem, så att där ligger väl en stötesten. Och det är väl också lite press som Zac Brown vill sätta på Ricciardo här. Och det är ju, F1 handlar ju väldigt mycket om politik och om hur man uttrycker sig för att få sin vilja fram.
Du var inne på McLaren och Zac Brown.
Mm. Det var jag absolut, och då kan vi snacka vidare om Felix.
Ja, exakt. För att när vi snackar kontrakt och när vi snackar McLaren, så är det klart med ett nytt kontrakt för Felix Rosenqvist också. Mm. Och det är från 2023 och framåt. Mm. Och då var de lite, liksom, när de tweetade ut det här, McLaren, så var det lite lite så här, man höjde på ögonbrynen där de skrev att de är exalterade för att berätta att ja, Rosenqvist kommer fortsätta att köra för McLaren Racing från 2023 and beyond. Och sen så här, vi kommer bekräfta om Felix kommer köra för Aero McLaren eller vårt Formula E-team snart.
Ja, så McLaren har ju klivit in i Formel 3, eller Formel 3, Formel E också, som är den stora elbilserien. Och det är ju så att Felix har varit i Formel E. Det var där han var innan han gick vidare till IndyCar. Och han har ju gjort det riktigt, riktigt bra. Så det är väl egentligen så då att man vill kanske från McLarens sida kika lite grann. Jaha, vad passar han bäst? Han har varit trea i Formel E och han har varit sexa i Formel E. Vill vi ha honom i IndyCar? Händer det någonting där? För att fjolårssäsongen var ju inte så där lysande och han har haft lite trassel i år. Är det så att det är hans rätta plats in till Pat O'Ward och Alexander Rossi? Eller är det så att vi hellre vill ha hans förarkunskaper i Formel E, där man också gör en satsning? De bygger ju, McLaren bygger någon slags racingplattform här i flera olika formelbilsmästerskap. Men det är roligt att vi vet att vi har Felix Rosenqvist kvar i någon racingens högsta topp. Sen hoppas jag personligen att få se honom i IndyCar fortsatt.
Ja, och ett stort team. Det som är kanske lite för den som ändå har hållit någon slags tumme och stortå för att det ska, man ska få se Rosenqvist i F1, så känns det som att det slogs det hål på här nu när de verkligen slår fast att nej, det blir inget F1 här inte.
Nej, men Felix är ju faktiskt inte, han är ju inte direkt lastgammal, men han är ju inte jätteung heller. Så att alltså han är född i november 91. Så han är 30 år. Så att det är ju sällan, väldigt, väldigt sällan du debuterar i F1 när du är över 30 år. Så att det tror jag att de flesta av oss har insett att det tåget gick för ett par år sedan.
Mm. Men kul ändå att han är kvar i ett av de stora racingteamsen då i världstoppen.
Jag håller med.
Christian Horner har varit ute och tjatat om budgettaket igen. Som han har gjort ett par gånger redan. Och det här sa han i samband med att han har berättat att Red Bull inte kommer genomföra några större uppgraderingar innan sommaruppehållet som börjar sista juli, va?
De har väl helt enkelt använt för mycket pengar så att de vågar inte nu, utan då försöker man att påverka istället så att man ska få möjlighet till att lägga på ännu lite mer framöver. Det där är ju också politik alltså. Helmut Marko var ju ute och sa precis samma sak för att försöka påverka, tjata, få till det som man själv vill. Det är lite som en treåring alltså. Istället för att liksom skrika rätt ut direkt så försöker man först hos mamma och sen hos pappa och sen hos mamma. Och går det inte då så försöker man på ett annat litet sätt. Så att det är lite hela den här tugg för att få det att gå runt.
Just det här med det Christian Horner har sagt är att han, förra gången så hade han ju liksom pratat om siffror på just inflationen och att hur mycket det liksom kostar. Men nu har han nämnt att det kan bli 11% inflation i Storbritannien. Och så säger han att jag tror att toppteamen kommer behöva göra sig av med personal. 200-300 pers. För att vara i närheten av att kunna hålla sig under budgettaket. Det tyckte jag var ändå remarkabla siffror på att sparka folk bara baserat på inflation.
Jo, men Toto Wolff, Mercedes stallchef, han sa ju här för ett tag sedan liknande att han hade hellre velat höja budgettaket så att han faktiskt kan ge sina medarbetare en vettig löneförhöjning så att de har råd med den inflation som kommer. För det kan han inte i nuläget med tanke på att vi har det budgettaket som vi har. Så att det är ju, precis som jag sa, det är ju deras sätt att hela tiden försöka och jobba för att hitta en lösning. Och de vill antagligen lägga pengarna på det, men också på framförallt på utvecklingen av bilen.
Ja, och det är ju som sagt, de största teamen har ju de största utgifterna, men nu börjar det liksom påverka de andra, alltså mittfält och bottenteamen också på lite samma sätt. Så det känns som att Horner och herrarna i toppen börjar få lite medhåll från de andra. Så vi får väl se. Det kan väl bli intressant då om det skulle bli en höjning av budgettaket för att se vad som händer. För man tänker ju att alla teamen håller ju igen en aning, kan man gissa.
Mm. Men många kommer ju faktiskt nu till helgen här. Aston Martin har en rejäl uppdatering till helgen. Williams har också pratat om uppdatering till helgen. Mercedes fortsätter att jobba. Ferrari testade ju ny bakvinge på den ena bilen förra racet. Det är mycket möjligt att det blir för båda för den här gången. Då var det Leclerc som hade den. Så att det där kommer ju att komma. Och när vi pratar om det här med budgeterna hit och dit, så glöm inte bort att det är ett sätt att påverka världen runt omkring, påverka de andra teamen, skapa oro och försöka att påverka F1 för att få någonting dit man vill. Och det är ju så att inom F1 så behöver teamen vara överens om en regeländring under en säsong. Och då pågår det ju ständigt en konflikt och samarbeten över gränserna. Man samarbetar med de team som köper ens motorer och så vidare. Det finns ju olika. Så det är hela tiden olika vägar där som man försöker gå för att få sin vilja fram. Det är lite som den här treåringen jag pratade om precis. Egentligen så många av dem skriker rätt ut också. Det är en annan sak som är intressant när det gäller den tid vi befinner oss i nu. Det är ju att reglerna för vindtunneln har ändrat. Eller reglerna har inte ändrat, utan det sattes ett stopp. Man bestämde sig för att man skulle titta efter Kanadas GP och titta på hur mycket tid som de olika teamen får lägga i vindtunneln. Och kommer du ihåg inför säsongen, Filip, så pratade vi om att man fick titta efter hur det såg ut efter förra säsongen. Att de som var i toppen fick mindre tid i vindtunneln än de som var i botten.
Det är lite som draftsystemet i NHL och allmänt i amerikanska ligorna. Mm. Att de sämsta får fördelar inför nästa säsong så att man hela tiden ska hålla det på något sätt lite konkurrenskraftigt. Så de som kommer sist får första draftvalet.
Ja, precis.
Och vindtunneln motsvarar väl på samma sätt då. Men innan du berättar om det här med vindtunneln, så att alla förstår, för att det här tyckte jag var lite lurigt när jag började sätta mig in i saker och ting. Alla tid, för du säger i vindtunneln, då låter det lite som att det finns en universal vindtunnel som alla team sen får komma och åka i. Men Nej. Så är inte fallet ju, eller hur? Varje Nej. Team har en egen vindtunnel och det är den man begränsas att använda.
Mm. Eller för tidigare var det så att man körde ju den där hur mycket som helst, 24-7. Och det kostar ju fruktansvärt mycket pengar. Så då har man bestämt sig för att man inte ska göra de där dyra testerna. För det som först testades, när Michael Schumacher körde, så testades det på banan. Han satt ju varje dag och körde liksom 16 timmar för att testa däck och testa allting. Så sa man, nej, det får man inte göra, det kostar för mycket pengar. Och då flyttar man in testerna till vindtunneln. Och det vart ju precis lika dyrt. Så har man ett annat system som heter CFD, som också handlar om hur man testar aerodynamik och sådana saker. Då har man till årets säsong bestämt att nej, nu ska vi dra ner det här ytterligare och kontrollera så att vi inte lägger ut för mycket pengar. För det ska bli mer lika i utgifterna mellan teamen. Det är allt det som det här med budgettaket handlar om. Och då satt man en gräns efter förra säsongen och så fick teamen tid efter det. Sen satte man en ny gräns efter Kanadas GP, vilket var det förra loppet. Och så tittar man igen då, hur ser det ut i förhållande till hur det såg ut i höstas och vilket team får mer tid respektive mindre tid i förhållande till vilken plats man ligger på i konstruktörsmästerskapet. Och då dyker upp en sak som är intressant. Och det är faktiskt att både Mercedes och Williams, de drar fördel. De kommer alltså få mer tid till vindtunneln och CFD. Båda teamen ligger två platser sämre nu än man gjorde efter förra säsongen. Och då ökar man tiden i vindtunneln med 10 procentenheter. Så de får mer tid.
Och är det här något som en ny information för teamen? Eller om man läste regelboken inför säsongen, fanns det här med då redan?
Teamen har koll på det, men jag tror långt ifrån alla som följer F1 har koll på att nu plötsligt så förändras spelplanen lite. Det är inga jätteförändringar, men det är ändå 10 procentenheter mer för dem, medan då team som Ferrari, Red Bull, de tappar tid i vindtunneln, för de har gått bättre i år. Och det där är någonting som man behöver ha med sig, tycker jag, inför resten av säsongen, att man vet lite grann, för F1 är ju så mycket mer än det som händer på banan, det är ju allt det som händer i fabriken också. Och då har Mercedes nu fått, exempelvis då, Mercedes fått mer och Red Bull fått mindre. Vilket också gör att nu någonstans här under sommarmånaderna så brukar det komma en liten brytpunkt där teamen plötsligt börjar titta på vad kan jag göra i år och vad är bättre att jag lägger mina resurser på nästa år. Så här någonstans nu så kommer det bli otroligt intressant under sommaren. Jag skulle säga att det är nu de här fyra loppen här lite grann som vi kommer att få se fram till sista juli. Kommer vi få se lite grann här. Ja, vad ska vi göra, säger Toto Wolff. Är det i år eller är det nästa år? Och hur mycket ska vi lägga? Liksom, båda sakerna hänger naturligtvis ihop eftersom det inte är någon större regeländring. Men man får mer tid och man kan plötsligt börja titta på grejer lite mer noga. Och då blir det spännande att se vilka lägger ner utvecklingen av årets bil, vilka flyttar över till nästa, hur mycket flyttar man över, behöver man ha liksom igång allting på årets bil in till sista loppet, för blir det som det var i fjol när man slog som en titel in i sista racet, ja det ger ju ofta en nackdel till kommande säsong liksom.
Så att ja, den men här då, för då är ju varje tusendel livsviktig också egentligen.
Mm, så att det kommer att bli, det där ska man ha med sig i bakhuvudet nu när man ser hur utvecklingarna ser ut och var de kommer. Och jag kan ju tänka mig att Mercedes då, som börjar vara på väg att hitta någonting här efter att ha jobbat en bra studie, ja, nu får de lite mer tid och då är det mycket, mycket möjligt att det kan gå fortare än vad man hade tänkt.
Den där ekvationen på hur många minuter och timmar man får i vindtunneln baserat på poäng och 10% mellan, den skojar man inte bort om man inte är världsmatematiker, va? För att förstå hur det funkar.
Ja, jag är inte världsmatematiker, men det finns ju ett liksom det finns ju ett handikappsystem som baseras på fjolårets resultat liksom. Jag får väl ta en diskussion med min son som pluggar på teknisk linje när det gäller bitarna.
Ja, den ekvationen kan du få redo att göra för framöver och berätta x versus y och så vidare. Annars så reagerar jag lite på. Man skulle ju vilja veta hur den där bevakningen går till. För att det är ju varje teams egna vindtunnel och den måste ju då bevakas på något slags George Orwell 1984-sätt för att stora, stygga, fia, storebror ska ha koll på exakt hur det funkar. Är det liksom när man sätter på powerknappen så blinkar en lampa borta på F1s högkvarter som säger att nu har Günther Steiner satt igång vindtunneln här. Günther Steiner sitter och har jobbat sent en kväll och tagit sig några rejäla whiskys och några pilsner och sen så går han in och ska lira lite i vindtunneln. Då blinkar han borta hos Fia.
Ja, precis. Det hade jag velat se. Det känns lite som Dr. Snuggles liksom. Men nej. Nej, det där sitter nog på ett helt annat. Jag har ingen aning så jag kan inte uttala mig om hur det ser ut, men det finns ju ett väldigt sofistikerat system för att lösa det där.
Jag tror att lampan börjar lysa, att det blinkar till och det låter lite larmlåt. Kanske att Dr. Snuggles-låten kommer igång. Den är ju bra låt alltså.
Ja, visst, dröm får den också.
Dr. Snuggles, reser till stjärnornas värld, kan det vara så?
Dr. Snuggles flyger till stjärnornas land. Dr. Snuggles bygger din snillig maskin.
Vi tar oss vidare från den här vindtunneln, eller har vi något mer att säga om den?
Nej, nu tar vi oss vidare.
Ja, håll koll på det. Och någon kan väl skicka in, om ni kan, ekvationen på hur många extra minuter och timmar som Mercedes och Williams får här baserat på de 10% och hur ställningen såg ut förra året versus nu. Kan vi skicka in den ekvationen så kan vi prata om det i nästa avsnitt. Det kan bli kul.
Det kan bli kul, jag kommer inte förstå någonting.
Något som inte är så kul för både Red Bull och den estländske föraren Juri Vips som kör Formel 2 och är signad förare för Red Bull är att han har suttit och spelat Call of Duty med sina kompisar och där har han inte använt så särskilt fint språk, vilket gjort att han har blivit avstängd från Red Bull. Han har fått ta bort det i sin liksom Instagram-profil, att han är en Red Bull-förare. Han är ändå en av de här namnen som det pratas om inför framtiden och en av de mer talangfulla som kör F2. Men han har i alla fall suttit och lirat Call of Duty med sina polare och streamat på Twitch, där han använt sig av N-ordet.
Mm. Bland annat, ja, alltså det där är ju lite farligt. Twitch är ju liksom, det finns ju ingen censur. Utan det där, och han är ju inte den första som har suttit och snackat med sina polare och haft en stund och sen så slängt ur sig någonting som inte var så väl genomtänkt. Det har väl hänt de flesta, till och med mig när jag kör Mario Kart, att man har sagt något dumt. Men
kanske inte så här dumt, va? Det tror jag.
Nej,
inte om det.
Nej, det har jag. Framförallt så har jag ju inte kört ut över Twitch. Det är ju där någonstans Nej. Problemet ligger. Hade han suttit. Men vi hade samma problem under 2020, när vi hade väldigt många såna här e-serier igång och många racerförare från olika mästerskap träffades online och körde olika racingmästerskap, och så streamade man det. Och man hade känslan av, eller de hade känslan av, att de satt hemma och lirade med sina polare. Och då kan man ju säga saker som är oerhört ogenomtänkta och elaka om de hörs av fel öron. I det här läget så det är det ett ord som man inte ska använda. Men det har ju slunkit ut. Det finns många ord man inte ska använda som slinker ur. Och det är ju inte så farligt om man sitter i vardagsrummet i sin egen lägenhet och man är tre stycken. Men det blir plötsligt bedrövligt när man slänger ur sig det och det streamas. Ja. Det får ju såna konsekvenser för att man inte tänker till, liksom.
Men det som chockar mig mest är att det ens existerar i en, vad är han, 21, 22, 20, i en så ung kid, att det ens ligger så nära till hands i vokabuläret. Alltså jag känner ju att det ska mycket till för att en sån här... Jag skulle kunna ursäkta om han var i samma ålder som en mormor ifrån liksom Säffle eller Katrineholm som vägrar rätta sig efter hur samtiden ser ut. Men att någon som ändå växt upp under 2010-talet, att det är ett ord som ändå kan slinka ur så enkelt. Mm. Alltså 70 plusare kan man ge benefit of the doubt i sån här lägen, men inte när det är en sån här ung kille som verkligen borde vara medveten om hur liksom världen ser ut.
Nej,
idag.
Men det är bedrövligt att han gör det. Jag ursäktar inte på något sätt hans beteende. Men det jag kan säga är att det handlar ju om att man inte har koll på hur man säger saker och till vem man säger saker och i vilket sammanhang man säger saker. Man behöver inte gå längre ner till sporthallen när man hör vissa tonåringar prata eller skolan, så blir man ju ibland lite mörkrädd på det sättet som de uttrycker sig på. För att man inte tänker på konsekvensen av de ord som man faktiskt använder. Och det är ju någonting. Det är ju en större diskussion egentligen att de här orden ens finns med i vokabuläret, och de saknar liksom, man har ingen känsla för vad ordet egentligen betyder, utan man bara hasplar ur sig det utan att veta vad det är för någonting. Och det tycker jag är fullständigt bedrövligt, och det får ju enorma konsekvenser när man gör en sån här grej
med
online. Absolut. Absolut.
Men det man tänker nu, det är ju så här, va? Att han kör i F2 och är en supertalang där. Men för Red Bull är det ju så här att deras brand är ju extremt mycket större och viktigare än vem som sätter sig i eller vem som kör upp sig från F2. Alltså, deras brand är viktigare än en Formel 2-förare från Estland, hur bra han än är, känns det som. Men jag tror så här, att hade det varit Max Verstappen så hade han inte stängts av med omedelbar verkan utan att tveka. Liksom. Då tror jag att de hade haft lite mer att jobba med.
Max Verstappen hade aldrig gjort det där.
Nej, men Jurij Vips versus Max Verstappen, alltså i storlek med att de bara så stänger av honom och rycker honom direkt. Liksom.
Mm. Men det
jag tror att det hade blivit större problem för dem.
Ja, det är för att sätta ett statement för att visa som man tar det beslutet.
Jag kollade upp lite och det finns en NASCAR-förare som heter Kyle Larson.
Mm, det var...
som stängdes av för exakt samma sak. Han spelade också, jag vet inte om det var Call of Duty han spelade, men det kan ha, han streamade på Twitch, satt och lirade med sina polare, sa exakt samma sak. Och han stängdes av i 6 månader och sen fick han liksom komma tillbaka, och sen dess har han vunnit hela mästerskapet.
Men det var under pandemin. Det var då när vi, det är precis det jag snackade om, att man flyttade liksom från vardagsrummet till internet. Och det ställde till, och det är också lite så kan jag tycka då, Jurij Vips var med under pandemin. Det är inte första gången. Han vet precis vad som hände, Kyle Larson. Men han tänker sig inte för, och det är det som är problemet.
Mm. Sen vet jag inte om det är värt att ta upp att han har någon av sina så här racingpooler som han har växt upp med, som är från Storbritannien. Enam Ahmed tror han heter, som har bakgrund ifrån Pakistan, som har också varit så här talent driver, men som inte riktigt har slagit igenom på samma sätt. Men han, ja, han kör väl nu för Indy Pro 2000, kan det heta så.
Mm.
Och han har gått ut och liksom tagit Juri Vips i försvar och sagt att ja, det här är verkligen inte bra gjort, men han är en av de få som jag har liksom växt upp i racing-sammanhang med som aldrig gjort sig rolig eller skämtat om min bakgrund som pakistanier under hela min karriär. Så han är så här, Juri Vips är en kille med bra med bra värderingar och bla 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 och sådär. Men ja, Red Bull rycker honom på direkten.
Mm, tänk efter före.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Nu ska vi ta oss tillbaks till ett koncept eller en del av podden som vi har haft med några gånger innan, men nu har det ett par avsnitt sen har jag kommit på, och det är det vi kallar för F1-skola. Och där ställer jag frågor som kan anses kanske lite halvdumma eller helt rimliga till dig, Anna, som får förklara och berätta, du som kan allt. Du får förklara och lära oss som inte kan allt än hur det ligger till.
Question.
Och då tar vi två frågor i dagens F1-skola. Är det okej, eller?
Vi testar, så får vi väl se vad jag kan hjälpa till med.
Spännande. Vi börjar så här. Hur är det egentligen med alla däck, Pirelli-däcken i olika färg, och vad betyder de här siffrorna som det står C1, C2, C3, C4, C5? För det är något man ser när man kollar liksom försnacket och lite så här inför varje racehelg, så kommer det upp. Oh, här är däcken som är tillåtna den här helgen. Här är de tillåtna däckvalen som stallen har att välja på. Och då ser man ju alltid bara, oh, det är rött, det är gult och det är det vita däcket. Och så står det lite C1 under. Då har jag alltid tänkt så här, bara, jaha, varför tar man ens upp det här? Det är alltid samma gummiblandning på däcken. Men, vad betyder allt det här?
Ja, alltså... Dels så är det alltid en tvist i frågan, pratar vi om däck eller pratar vi om hjul? Vi säger ju alltid att vi pratar om däck, men det är ju faktiskt ett helt hjul som de byter när de byter däck. Så det kan vi också säga. Alltså det där är ju, vi pratar om däck. Ska man kanske vara korrekt så kanske man ska säga att det är ett helt hjul, men det har ju någonting som har hänt under åren som gjort att det där har förändrats lite.
Ja, men det är gummiblandning
om,
i alla fall.
Ja, det vi pratar om gummiblandningar. Och då är det så där att Pirelli, som numera är ensam däckleverantör eller gummiblandningsleverantör, om man nu vill kalla det så. De har tagit fram då ett antal gummiblandningar för att göra. Och de här gummiblandningarna är inte framtagna för att det ska gå så snabbt som möjligt att köra. Utan de är framtagna för att det ska bli så bra racing som möjligt. Och det är liksom deras uppgift i att skapa en bra show. Så det ska man ju ha i medvetandet när man tittar på det här med däcken. Och de har tagit fram 5 stycken olika gummiblandningar som används när det är torrt väder. Och då är det då så att till varje race så får man använda 3 gummiblandningar. Det är de som heter soft, medium och hard. Mjuka, medium och hårda.
Ja, men så långt tror jag även så här, casual och vi som har kommit in under Drive to Survive, men det där hänger vi med.
Men det kan ju vara olika typer av däck som döljer sig. De hårda behöver inte alltid vara C1 som är den hårdaste gummiblandningen, utan lite beroende på vilken bana man kör på, hur däckslitaget ser ut där och vad man behöver för att det ska bli bra racing, så väljer man olika typer av däck. Så ett hårt däck kan i grunden vara C1, C2 eller till och med C3. En häl.
Uppfattat. Så det finns då alltså C3 är det mjukaste hårda däcket,
ja.
Och C1 är det hårdaste av dem alla.
Ja, för det här däcket som heter C3 som ligger mitt i gummiblandningen, det däcket kan vara mjukt ett race om man använder C1 som det hårdaste däcket. För då är det, kan det vara C1, C2, C3 till exempel. Då kan det vara, anses vara ett mjukt däck. Det kan också vara så att det är ett mediumdäck ifall man använder C2 som det hårdaste däcket och C4 som det mjukaste. Och det kan också vara så att det, liksom, så det, det kan vara det hårdaste däcket om man går åt det hållet. Så att det där kan variera lite beroende på vad Pirelli väljer att leverera till de olika tävlingshelgerna. Så att bara för att det är ett hårt däck så behöver det inte vara samma, utan det kan vara lite olika. Det kan vara C3, C2 eller C1 som då är det hårdaste. Och i andra änden då så är det C5, det allra mjukaste däcket.
Plus det är det mjukaste av det mjuka däcket. Soft.
Ja, och C3 är det däcket som alltså kan vara allting. Det kan vara det hårdaste, för det är det mjukaste av de hårda däcken.
Ja.
Det kan vara det mjukaste. Och det kan vara mediumdäcket. Sen finns det ingenting som säger att de behöver välja C1, C2, C3. Man kan också variera. Man kan ta, det har ju hänt att man då har haft exempelvis C1, C2, C4. Man kan också hoppa över, även om det kanske inte händer riktigt lika ofta.
Ja, jag tror fasen att jag hänger med lite bättre. C5 finns det alltså bara i rött, så att säga, soft. Och C1 finns alltså bara i hard, vitt däck, eller hur?
Precis. Sen är det så att däcken, det är lite, vi pratar ju om däck nu med en leverantör, men går man tillbaka till hur det såg ut från början, när F1 startade på 1950-talet, då var det ju 5 olika däckleverantörer. Tittar vi tillbaka hur det var i början av 2000-talet, när Ferrari dominerade, ja, men då körde de Bridgestone. Medan flera andra team körde Michelin, då var det ett däckskrig mellan 2 olika däcksleverantörer. Och tittar vi på hur det såg ut 2005. Om man tittade på Formel 1 2005 så fanns det ett lopp i USA som var ett skandalrace där det bara var 3 team som körde för att de andra bojkottade racet. Det var för att Michelins bilar vägrade att köra för de ansåg att det var för farligt med deras däckblandningar. Och på den tiden så skulle man liksom kunna köra en hel race distans med ett däck. Så ser det ju inte ut idag, utan idag så måste man köra 2 olika varianter av däck eller gummiblandningar då under ett race. Så det har hänt väldigt mycket under åren.
Bara när du säger det där, man får alltså inte starta på hard, gå in i depån och byta till hard?
Nej.
Det är bra att veta.
Mm.
Det kanske man inte tänker på särskilt ofta. Det måste alltid köras 2 olika.
Det
fick jag lära mig när jag körde mitt F1-spel och karriärläge. Va?
Mm. Man måste in i depå och man måste byta däck.
Tack för den lärdomen, motororaklet Anna Andersson. Där hoppas jag att fler än jag har lärt oss någonting.
Question.
Hur funkar det egentligen med Formel 2 och Formel 3 i förhållande till F1? Är de klara, tydliga farmarligor på något sätt till F1, eller är de fristående så att säga F2 och F3?
Alltså det finns ju, F3 är ju Formel 3. Det finns ju olika varianter av Formel 3. Vi har ju, Dino Beganovic kör ju också Formel 3, fast i en annan del lite längre ner på stegen. Så att det här Formel 3 och Formel 2 är ju supportklasser till F1 som kör i samband med F1, och man vill ju från F1s sida att man ska gå den vägen upp. Men Formel 3 kan man ju köra i England, man kan köra det som Dino kör, den här Formula Regional. Man kan köra Formel 3-bilar inom den amerikanska IndyCar-stegen också. Men F1 vill ju helst att man ska in i deras liksom steg för att ta sig den vägen upp. Men man behöver inte. För Max Verstappen har till exempel inte gjort det. Medan förare som Charles Leclerc eller George Russell har vunnit serien och avancerat till F1 på det sättet. Om en förare vinner Formel 2 exempelvis, så får han inte vara med där nästa år. Och det är det som vi har diskuterat när vi har pratat om Oscar Piastri, som är reservförare hos Alpine och vann Formel 2 i fjol, men inte har någon förarplats i F1 i år, men inte heller får köra Formel 2.
Så alltså kan man vara kung i Formel 2 men ändå aldrig få köra F1, för att det är inget som man kan ta för givet då, alltså att om man vinner F2.
Du kan definitivt inte ta någonting. Du kan aldrig ta någonting för givet när det gäller Formel 1 överhuvudtaget. Inte ens det som står i regelboken. För det finns alltid en massa vägar ut.
Det kanske till och med är mer sällsynt att vinna Formel 2 och sen få köra F1 än tvärtom, så att säga.
Alltså det där är lite olika år. Det finns ju många förare som har vunnit Formel 2 och klivit upp i Formel 1 och blivit väldigt, väldigt duktiga F1-förare och även världsmästare. Nico Rosberg är en, Lewis Hamilton är en annan. Även om serierna på den tiden hade andra namn. Men vi har ju Björn Wirdheim till exempel. Han har ju vann ju, det som nu heter Formel 2 hette på den tiden Formel 3000. Och han kom ju inte närmare F1 än att vara reservförare.
Björn Wirdheim är expert på Viaplay, ska jag säga.
Precis.
Som ofta bisitter super Janne Blomqvist i kommentatorsstolen.
Ja. Ja, men han var ju en otrolig talang och en väldigt, väldigt duktig förare. Men han, även om han vann den, så var han på väg in via Jaguar som då körde för som testförare där. Men Jaguar togs över av Red Bull, och hos Red Bull fanns det ingen plats för Björn Wirdheim, så hans karriär tog en helt annan sväng.
Tack för att vi har fått lära oss det också. Nu blickar vi framåt mot Silverstones Grand Prix.
Äntligen! Silverstone för mig är Mercedes. Jag tror nog att vi kommer att få se någonting från Mercedes den här helgen som vi kanske inte har sett tidigare. Om det räcker till en seger, det kanske är en utopi. Men jag tror nog att det här är en bana som brukar passa Mercedes väldigt bra. Och vi har två brittiska förare som kommer att ha ett enormt stöd. Och vi har en Hamilton som, ta mig 17. Alltså, har 8 segrar, 7 poles och 9 pallplatser i rad på den där banan.
Ja, det var ju livat förra året. Jag kommer inte ihåg om det var så att Russell var liksom ute i det offentliga klar för Mercedes då, men det var ju ett rejält liksom uppåd kring Norris, Russell och framförallt Hamilton då förra året på Silverstone. Och nu när det är två brittiska förare för Mercedes och som ska köra på Silverstone, så tror jag att publikstödet kommer ju vara enormt.
Mm. Och sen är det dessutom en bana som alla förare älskar. De älskar det därför att det är en bana som får bilen av den här typen att verkligen få nytt liv. Alltså F1-bilar är gjorda för att köra på så fantastiska racerbanor som just Silverstone. Där du har 18 kurvor, du har bra fart, du är teknisk, den flyter med. Så det är liksom 5,9 kilometer av drömkörning som väntar på dem per varv.
Har Mercedes någon fördel då på grund av att det är hemmabana och de är britter, båda förarna?
I sådana fall psykologiskt skulle jag tro. Sen så får vi se vad de har för uppdateringar med sig. Men jag skulle säga att Red Bull är favorit. Jag skulle önska att Ferrari kan utmana så vi får lite spänning i det här mästerskapet. Och sen hade det ju varit kul, och jag tror nog att Mercedes hittat någonting. Men kan vi få Ferrari topp, en Mercedes på andra plats då? Och sen en Ferrari som trea, så det händer lite i VM.
Ja, Mercedes, så här, är det någon gång så här långt in på säsongen som det ska hända för Mercedes, så borde det vara nu alltså.
Yes.
Och Hamilton borde ju ha lite bättre självförtroende coming into Silverstone efter sin tredje plats där, och just att det här är då en av hans förmodade favoritbanor då, som man kan ut och innan, va. Tidigare vinnare är alltså Lewis Hamilton 2020, eller 2021, förlåt. 2020 var det ju två race, pandemisäsongen. Då vann Hamilton det ena och Max Verstappen det andra. Sen var det 2019 Lewis, sen var det 2018 Vettel, sen var det Lewis fyra gånger i rad 2017 till 2014, innan det var det Nico Rosberg. Sen var det Webber i en Red Bull, Alonso i en Ferrari 2011 och Webber i en Red Bull 2010, där tidigare vinnare från Silverstone. Något annat som vi brukar snacka om är minnesvärda race så här inför. Vad finns det för minnesvärda race från Silverstone utöver då förra säsongens en av de stora höjdpunkterna?
Det var ju därför
när Verstappen och Hamilton rök ihop och Verstappen flög av.
Ja, men det var ju där som Formel 1 föddes 1950. Alltså det här är ju en unik plats i F1-historien. Men jag har plockat ut några race som jag minns. Vissa för att jag har sett dem live, andra för att jag har sett dem i efterhand. Och ett som jag faktiskt sett i efterhand är det från 1973. När Ronnie Peterson har pole position i en Lotus. Bakom honom står det två McLaren. Men det som händer är att Jody Scheckter också kör en McLaren och han tappar den på varv två på rakan och det blir en jättekrasch. Det är alltså åtta bilar som är inblandade i den här jättesmällen mitt på 70-talet, vilket man kan ju tro blir en fruktansvärd händelse med flera förare som hamnar på sjukhus eller ännu värre avlider. Men det vi slutar den här jättekraschen med är en bruten fot. Så att den minns vi för den sakens skull. Och sen slutade faktiskt Ronnie Peterson tvåa i det racet.
Fan, jag undrar med våra lyssnare som många har kommit in i Formel 1-sporten genom Drive to Survive de senaste fyra åren. Behöver man liksom nämna någon slags background på Ronnie Peterson, kanske, för lyssnare som är födda från 95 och senare? Bara en kortis. Att han är Sveriges mest framgångsrika Formel 1-förare genom tider. Nah. Eller?
Det kan väl helt enkelt säga att Ronnie Peterson är ju Sveriges mest framgångsrika F1-förare. Han har 10 vinster. Han har varit tvåa i VM. Och han avled på Monza år 1978. Han avled på sjukhus efter en krasch på Monza år 1978. Och är ju helgonförklarad nästintill. Han ansågs ju vara en av de snabbaste förarna som någonsin har kört Formel 1. Och framförallt som var väldigt framgångsrik i sin Lotus.
Lotus. Det finns också en bra dokumentär som man kan se, Super Swede tror jag den heter, om Ronnie Peterson på Viaplay.
Har man kollat in IndyCar lite grann och sett Marcus Ericsson, så har Marcus, som är från Kumla, hyllar ofta Ronnie som var från Örebro i sin hjälmdesign. Har han gjort under alla år som han har tävlat internationellt. Och Ronnie Peterson, han var aktiv under 8 år på 70-talet med start 1970 och körde 123 lopp.
Vi ska bara nämna Ronnie Petersons storhet, men vi ska inte nämna för mycket, för att det där är ett namn som garanterat ligger i lådan för backspegeln, kan jag säga. Så bara en liten minibakgrund på Ronnie Peterson för den som reagerar bara, jaha, det låter svenskt det där namnet. Mm. Ja, något mer minnesvärt från Silverstone då? Ja, gå vidare.
Ja, du, den 3 juli 1975 så hände det en massa bra saker faktiskt. En av dem var att det var för första gången som man använde en ljussignal inom Formel 1. En annan var att Graham Hill, som är en av Storbritanniens största F1-förare genom tiderna, berättade att han skulle lägga av.
Ljussignal? Vadå? Ja.
Du har aldrig sett de där lamporna, eller?
Jaha, det är lamporna. Alltså bara rörljusen till. Jaha, innan, vad hade man innan då?
Det kan däremot inte svara på. Men jag vet, jag noterade det där datumet eftersom jag föddes den då.
Aha. När lamporna började lysa för första gången. Ja, något mer då?
Ja, sen har vi racet 1987. Jag kallar det för Mansell-mania.
Jag kallar det för Mustache Mansell. The man with the mustache.
Ja, det kan man ju verkligen säga. Alltså, Nigel Mansell är ju en av de största idolerna inom brittisk racing, och han var väldigt, väldigt bra på just Silverstone. Han vann det 4 gånger. Och 1987 så jagade han sin kollega Nelson Piquet. Han låg 29 sekunder efter, men vände och vann. Det racet glömmer vi icke.
Ja, han var alltså 30, med 30 varv kvar var han 30 sekunder bakom.
Mm. Så plockade han in den.
Han, ja, det var ju såklart omöjligt att ta in, tänkte de flesta. Men han satte alltså snabbaste varv under det racet då. Eller under de där 30 varven satte han snabbaste varv 9 gånger. Och så hann han i kapp med 2 varv kvar. Och sen gjorde han då en, vad som har blivit legendarisk omkörning i kurvan som kallas för Stowe. De heter ju alltid så här olika fina namn och grejer. Så var det till publikens stora vrål som han körde om där med 2 varv kvar och gick in i mål.
Nej, men det är en sån uppkörning som man liksom, har man följt F1 så vet man om den här uppkörningen. För att plocka in de 30 sekunderna, det är makalöst bra.
Ja, till och med jag har liksom sett det där utan att aktivt söka efter det. Mm.
Sen har vi då 1992 så vann då Nigel Mansell igen och folk invaderade banan. Det är också fantastiska bilder på hur folk bara, alltså de bara väller in, och han får ju liksom lämna bilen och ta sig därifrån, för det är bara
planstormning i F1-världen.
Ja, men verkligen alltså. Och det är också det året som Mansell faktiskt vann VM, och sen lämnade han F1 för IndyCar. Och sen så ja, var det lite comeback-försök sen, men då var han lite för rund om maggen för att få plats i bilen.
Ja, det är en mustaschbeprydd man som är värd att kolla upp en bild på, alltså Nigel Mansell.
Mm.
Riktigt stor mustasch.
Ja, riktigt stor brittisk racerförare får vi väl också säga. Mm.
Har du något mer dig som du vill säga något om? Eller?
Jo, det gör vi. 98, ösregn, Schumacher mot Häckinen. Och det här minns jag, jag jobbade den dagen, eftermiddagen, och vi har finländsk, han är svensk numera, redigerare, eller fast han har ett stort finländskt hjärta, Jarkko. Han var ju helt galen hela den sommaren när Mika Häckinen till slut i sin McLaren tog den där VM-titeln före Michael Schumacher. Och just det här racet minns vi för att det var fruktansvärda förhållanden. Schumacher, han körde om Alexander Wurz under säkerhetsbil, så han fick ett 10 sekunder stop and go. Ändå så lyckas han ta sig i mål och efter, och han tar det här liksom straffet i slutet, och nyckeln till att han vinner loppet är att han liksom hinner köra i mål för att depårakan är så lång, han är så långt ner på depårakan, och där tar han stoppet, och det där vart ju enorma protester efteråt vad det var som gällde, och som så mycket annat när det gällde Michael Schumacher, för det var ju aldrig straightforward.
Det måste ha varit enda gången det har firats för en Formel 1, ett Formel 1-resultat på Aftonbladets redaktionsgolv, kan jag också tänka mig.
Det gjorde det faktiskt 2 gånger i den säsongen. Det var nämligen så att Mika Häckinen vann VM vid 2 tillfällen. Om jag inte minns fel så gick det nästan en dator vid något tillfälle där, för att Jarkko var så lycklig.
Med all
det
rätt.
Undrar jag honom varje dag i veckan. Mm. Sen minns vi väl 2008, va? Lewis Hamiltons första seger. Han startade 4 på Silverstone efter kollegan Heikki Kovalainen, en annan finländsk förare. Före honom fanns också Mark Webber och Kimi Räikkönen. Men det var ju så här att Hamilton gjorde allt rätt. Han satte varje hjul rätt och han vann det där racet med 68 sekunder. Han varvade väl typ alla, om jag inte minns helt fel.
Han varvade alla upp till tredje platsen.
Mm.
Ja, och det var ju Quick Nick som vi nämnde tidigare i avsnittet. Mm. Det var han som kom 2 och Hamilton var alltså 70 sekunder snabbare.
Och efter det här racet, det var den största segermarginalen sedan Australiens GP 1995. Och nu har ju Hamilton tagit 8 segrar i Storbritannien. Han har själv också tagit 8 segrar i Ungern, och Schumacher har 8 segrar i Frankrike. Så plockar Hamilton en seger till helgen, så blir han den första föraren att vinna samma race 9 gånger.
Jag har ett minne av Silverstone på tidigt 2000-tal, att det var en streakare som var inne på en av raksträckorna där och sprang runt och veva. Jag undrar om det inte var den klassiska Jimmy Jump. Kommer du ihåg Jimmy Jump, eller?
Ja, Barcelona-killen.
Ja, det är där. Han har varit inne på Nej, men just det. Jimmy Jump har varit inne på Barcelona och då var det här en annan streakare. För jag vet att det har hänt på Silverstone att det är en streakare som är inne och vevar med någon grej på raksträckan. Och bilarna kommer ju emot den och får liksom svänga undan.
Ja, vi kommer ihåg lite olika saker, du och jag.
Jag minns att det är på Silverstone som det har hänt. Jag lovar, jag ska lägga in ljudklipp från den här streakaren på Silverstone 2003.
We've got a lunatic on the track down the hangar straight, 160 miles an hour the cars are doing as they come through there. Safety car out, of course. The drivers, oh my word, thinking about a pass there, David Coulthard on Olivier Panis. Well, what can you say? That is absolutely unbelievable.
Jimmy Jump är ju en klassisk streakare. Och här är vi också kanske inne på då, ni som är födda 96 eller senare. Ni känner inte till kanske den legendariska Jimmy Jump som är inne och streakar på det ena och andra stället. Och streakar gör han inte då i form av att han kommer in på diverse planer eller idrottsfält naken, utan han kommer in och gör lite roliga saker. Han är röd toppluva. Hans största moment var väl EM-finalen 2004 när han var inne och kastade en Barcelona-flagga på Luis Figo. Efter att Figo hade gjort den här flytten från Barcelona till Real Madrid, då var Jimmy Jump inne, kastade en Barcelona-flagga på Figo, så kutade han över hela planen rätt in och hoppade rätt in i ena nätet i målet. Så kom alla vakter efter honom.
Men du, var inte han inne på Eurovision något år också?
Ja, Jimmy Jump. Det var det här året när det var i Norge, när Alexander Rybak hade vunnit med sin fina fiol. Så var han inne, för han är ju från Spanien. Jag vet inte om han är från Katalonien eller något sånt. Men det är alltid, det är liksom kännetecknar honom med att han har en röd toppluva. Så i Eurovision så var han inne under Spaniens bidrag då och bara smet in, och så dansade han som en del av liksom, som en del av koreografin där bakom, som gjorde att alla blev så jävla förvirrade. För att han liksom, han gjorde inte så mycket väsen av sig. Han försökte bara vara en del av framträdandet. Så Spanien fick köra om sitt bidrag då. Det var ju en klassiker. Det kommer jag ihåg. Det var 2000, när vann Alexander Rybak då? 2009, så det var 2010 då, gissningsvis.
Ja, herregud.
Kanske blottar jag mina icke-existerande Eurovision-kunskaper, eller så glänser jag med dem, om jag nu har rätt. Men jag lovar, jag ska lägga in ljud på den här streaken på Silverstone.
Gör du det?
Och ni andra som lyssnar som inte känner till Jimmy Jump, där har ni en historia att kolla upp. Ni som lyssnar vecka efter vecka, fan, vi gillar er alltså. Det är fantastiskt. Och ni som lyssnar lite då och då, fortsätt lyssna och lyssna varje vecka. Tack för att ni är med oss. Silverstone på söndag, va, Anna?
Då är det dags för live-rapportering igen.
Den kollar ni in på sportbladet.se under loppet där Anna snackar Formel 1 och har det bra med er läsare, va? Träning, 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 kval. Inget sprintrace i år som det var förra året på Silverstone. Mm. Men det är ju ett klassiskt race i Storbritannien som körs. Vi ser fram emot det, och nästa veckas podd så kommer vi såklart snacka ner det. Och då snacka upp kommande race som kommer vara... vi kommer i de kommande fyra avsnitten ha ett kommande race och snacka upp. Så vi kommer både snacka ner och snacka upp fyra avsnitt i rad här nu. Det kommer ju bli kul, Anna.
Helt klart. Det blir en intensiv sommar. Den som ska ha semester får göra något annat.
Let's go! Nu kör vi. Plattan i mattan. Tack för idag. Hej!
Hej!
Steering wheel.